Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Stefan, coach Albu, det här är rond 2. Välkommen tillbaka. Jag börjar där egentligen. Välkommen tillbaka.
Den officiella rond 2. Rond 1,5. Vad händer där, Paul? Kan du berätta för mina lyssnare?
Jag ska berätta för er lyssnare som är omedvetna. För er som följer oss två på Instagram så såg ni förra veckan att vi hade varit ute i Hellas och spelat in en fantastisk timme. Förmodligen... Eller inte förmodligen, det bästa timmen någonsin inspelat över ett sinne. Jag kom hem och det hade inte spelat in. Så jag spekulerar i att det har att göra med att jag hade tagit minneskortet direkt från min kamera. Glömt att formatera om i all stress. Så att det såg ut som att den spelade in, men tydligen var det ingenting som spelades in. Men den här gången har jag formaterat om. Jag har spelat in och jag har spelat upp. Så att det ska vara rätt nu. Och funkar det inte nu, då ses vi nästa vecka igen och spelar in det kanske näst tredje bästa avsnittet i Öppet sinnes historia.
Ja, nej, men det blev svårt att göra en replik på förra veckan. Så nu har vi lite press på oss här och försöka leverera det.
Ja, verkligen. Men jag börjar väl med, vad var din tanke när jag skickade videon till dig på Instagram att fan, det här har inte spelats in?
Nej, först så var jag ju... Jag såg att jag hade skickat. Jag bara, men jag kollar på det där alldeles strax. Sen bara, nej, men jag måste kolla hans video. Så jag får skicka han det, liksom, tänkte jag. Och så kollade jag och så började jag bara, nej. För jag kommer ihåg när vi gick därifrån. Jag sa det, jag bara, det där blev skitbra. Jag är jättenöjd, liksom. Och tyckte att det var en väldigt nice, liksom, timme. Vi connectade väldigt väl. Vi pratade om, liksom, intressanta saker. Och det bara flöt på. Verkligen. Och sen avslutet där var också så här, jag går och bara, jag har ingenting att lägga till det där, nu är vi klara. Så allt var liksom som handen i handsken och sen blev det ingenting.
Nej.
Så nu är vi här igen.
Ja, exakt. Och nu sitter ju alla där, men varför släpptes inte det här avsnittet? Fan, Paul, hur kunde du tabba dig på det här sättet? Ja, det är ju tyvärr sånt som händer. Jag får bara vara typ så här, på ett sätt så får jag vara tacksam att det hände med dig. Och inte att det var typ så här kommer en otroligt svår individ, typ så här, Paul, du får träffa Gabor Mate eller Wim Hof och spela in en timme och bara, oh shit, det blev inget. Nej, det har kostat dig så 40 000 kronor att flyga hit och boka upp allt där. Och så gick allt åt helvete. Så ja, det är värre saker kan hända. Men
jag är lite low maintenance, så det är lugnt, liksom. Vi sitter här ute i gömmaren.
Ja, nu är vi gömmaren. Exakt, så vi är inte lika mycket fåglar här. Det var som att vi hade ett litet fågelbo ovanför oss sist och satt och kvittrade. Så jag tror idag blir det nog mer vindar man kommer kunna höra. Jag vill bara ställa en fråga till dig som lyssnar. Uppskattar du de här utomhuspoddarna? Så bara langa ett så här, ja, det här är en kul idé. Fortsätt att spela in utomhus, för det blir en annan miljö. Alltså så här runt omkring. Jag tycker det är ganska skönt med lite de här ljuden, att man hör att man inte bara sitter in i en studio. Ljudet är inte lika krisp så för att det är andra mikrofoner, men det är en skön känsla, tycker jag. Mm. Vad tycker du själv om att podda utomhus?
Alltså, nu är det ju rond 2 här och nej, men faktiskt jättehärligt. Alltså, annan känsla definitivt. Och när det är sånt här väder också, det är inte så att det är något runt omkring som stör, det blåser inte för mycket, det är inte för mycket ljud och sådär. Jag sa det från Hellas där, att det kändes som att fåglarna tystade ner när vi började snacka och komma in i vårt. Så vi hoppas vi får respekt från naturen nu också.
Exakt, vi hoppas det. Men då måste jag ju dra den här som vi drog då med. Det är en magisk sommar. Vi är snart inne i september. Och det är kanonvarmt. Jag sitter i shorts, jag sitter i linne och det är bara en helt magisk fortfarande sommardag. Är det oroväckande eller är det magi?
Det är magi, Paul. Magi. Nej, men jag tycker faktiskt att det är det. Jag, nu pratade vi förra gången om det var klimatkris eller inte. Och jag väljer att tro att det är magi. Det är skitskönt, det är nice. Det har varit så hela sommaren i princip. Vi har haft några regndagar här och där, men inget liksom större spann där det har sträckt sig över någon vecka eller så. Det har varit väldigt, väldigt härligt att njuta av en sommar i Sverige faktiskt. Och jag tror de flesta säger samma sak. Även fast tendensen i oss är att blir det för varmt så måste vi klaga över det också. Regnar det för mycket så är det ett problem det också. Så det finns alltid någonting inom oss som vill ha det lite bättre, ha det lite mer bekvämt. Men nej, jättebra faktiskt för min del. Inga klagomål här.
Nej. Apropå att ha det bekvämt, det var någonting som jag pratade om lite i senaste Öppet sinne, som ni fick höra istället för att höra förra veckans inspelning från Hellas. Men jag kom in på just det med bekvämlighet. Och jag har läst, håller på att läsa Epictetus, och han säger en grej där när det handlar just om alltså processen, alltså den personliga utvecklingen, så säger han det att man ska älska i princip att möta de jobbiga stunderna. Och jag tänker på det lite när du tar upp det här, att det blir oftast jobbigt ibland. Det blir för varmt, eller det regnar, eller det här, så hittar vi det. Det blir jobbigt och då vill vi inte vara i det. Eller träningen, det blir jobbigt nu. Gör jag någonting fel? Borde jag sluta? Hur jobbar du kring det där? För jag tycker att han verkligen spikade det på ett sätt där. För som sagt, jag spelade in ett helt avsnitt om att man måste våga vara obekväm. Hur ser du på det?
Alltså jag tror någonstans, jag har landat mer och mer i att det är liksom en del av livet. Utmaningar, obekvämlighet, problem. Det är ingenting som, alltså, det är ingenting som behöver fixas eller behöver förändras. Jag tror det är något som behöver accepteras i sig liksom. Och ha en förståelse över att det är lite som liksom, ja, men som väder, alltså det kommer, det går, det blir liksom en sån situation av det. Så exakt som du är inne på där, alltså att man måste kunna älska det, man måste kunna vara i det utan att känna att man behöver fly eller att något behöver förändras direkt liksom, för att det är lite, ja, men jobbigt och så vidare. Och det är lite där jag tror att, ja, men som jag känner när det kommer till personlig utveckling och sånt, att mycket av de här självhjälpsgrejerna kan vara liksom att man inte ska ha det där elementet. Att nej, du ska inte känna dig dålig, du ska inte ha de här problemen och så vidare. Och jag tror att kulturen blir allt svagare och svagare på grund av det. Att så fort det dyker upp lite ångest, så fort man känner sig lite deprimerad, alltså det här kan ju vara tillstånd, det behöver inte vara kroniska saker som håller sig över en längre tid, absolut att det kan vara väldigt jobbigt, men hamnar man i så här små dippar och sånt, det är ju liksom alltså väldigt naturligt, tror jag, absolut.
Ja, för han hade ett annat citat, det var liksom, hela grejen handlade om the progress, heter det, eller on progress, och så säger han också när han frågar, ja, men typ folk, vad ska man säga? Du är inne på lite det här med böcker och allting. Jag tog även upp det här i podden också idag. Men då säger han att om man skulle fråga en gymnast så här, hur har utvecklingen på dina axlar gått? Och så visar han upp vikterna. Och då säger han, jag vill inte se vilka vikter du använder. Jag vill se utvecklingen på dina axlar. Och jag tycker den är så klockren, för den går att applicera på så mycket. Och speciellt när det kommer lite till det här med självhjälp och, ja, men den personliga utvecklingen. Att det är väldigt lätt att läsa 40 böcker. Men så här, vad har egentligen hänt? Mm. Att visa upp en stapel böcker, det är en sak. Och det är bra att se att folk läser och sådär. Men det kan också bli att man bara läser bok på bok på bok på bok istället för att se vad har egentligen hänt i ditt liv och din vardag? Hur har du förändrats?
Mm. Det håller jag helt med om. Och det är en del av min process. Alltså garanterat att det har varit mycket konsumtion som kanske inte har lett till, ja, men att det har applicerats och blivit personifierat därifrån, utan mer bara att man hamnar i en cykel av konsumtion och sen kan man nästan bli mer förvirrad på grund av det istället för att faktiskt äga och försöka jobba på sig själv också aktivt liksom i sin vardag. Vad har man gjort för förändringar och så vidare och så vidare. Så känner igen mig mycket i det och tror att det där är desto viktigare idag när det finns så mycket att konsumera överlag. Det är inte bara böcker. Det tycker jag är en väldigt bra källa, skulle jag säga. Mm. Det sker väldigt harmoniskt hur man konsumerar. Liksom. Det är ganska, du får inte informationen så snabbt. Du måste verkligen bearbeta den, jobba igenom den sida för sida. Det är inte liksom ett 20 sekunders klipp så här, där du kollar hälften och sen scrollar du till nästa och kollar 7 sekunder där och sen är det nästa och så vidare och så vidare. Då blir det ju, ja, men ett tumult. Och jag tror inte vårt sinne är gjort för att kunna ta in så mycket på så kort tid. Därav kanske vi har en större problematik kring psykisk ohälsa och sådana grejer, utan att vi riktigt är medvetna om att, alltså, hur vi själva agerar utifrån det. För vi sätts ju bara in i det här spacet, konsumerar saker, allt blir väldigt naturligt hur det kommer. Och sen varför vaknar man upp en dag, så tror jag att man bara inte fattar att man har hamnat där liksom. Och vet inte vad problematiken är. Vi pratade om det lite när vi var på väg hit, att så här, ja, men du gillar att gå i naturen utan musik, utan podd, utan någonting. Liksom när du bara får vara med dina tankar. Hur är vi då? Kan vi vara med oss själva på riktigt? Eller känner vi att vi alltid måste distrahera oss med någonting? Jag tror jag känner igen mig i att när jag är i en sån process som du pratar om där, att man går i naturen, man är helt med sig själv, att abstinensen kickar in, att du behöver göra någonting, eller till och med att du behöver tänka på någonting, du behöver göra någonting specifikt för att ta dig ur det. Det är lite samma där med den här obekvämligheten. Man känner att den kommer in och att man måste göra någonting för att förändra det, istället för att bara vara i det. Alltså det spacet tror jag är väldigt viktigt att kunna anamma också. Och sen lära sig att vara bekväm i det på ett sätt.
Jag tycker det är en bra grej du sa där med de här 20 sekunders klippen. För det stämmer på något sätt. Vår uppmärksamhetsförmåga har blivit så kort. Att vi vill bara ha de här, titta på någonting väldigt, väldigt kort, gå vidare till nästa, gå vidare till nästa, gå vidare till nästa. Och jag tror egentligen att det är så här, det är det värsta som vi kan göra. Jag känner bara det ibland när man fastnar i det här. Okej, ska jag kolla på en film eller ska jag bara småscrolla lite på YouTube först? Och så har man fastnat i så här 2 timmar och egentligen inte kollat på någonting speciellt.
Mm.
För att man börjar titta på något och så inser man att man vill se något annat. Och sen problemet när man väl börjar titta på en film eller något som kräver en inkörsport på x antal minuter för att komma in i kanske 20 eller en halvtimme, så man så här 2 minuter in, va? Ja, nej, här pallar inte. Och så ger man upp. Och så missar man väldigt bra grejer på vägen för att man bara så här ger upp. Man får inte den där, som det är gjort med YouTube-konstruktionerna, så här, fångar de direkt. Första meningen, så här, det ska bara vara något ljud och så ska det så säga klick och så bara, här vill jag stanna. Och så pågår det i 20 sekunder, men det pekar dig direkt vidare till ett nytt litet klipp. Som är så här, dit. Och det har jag tänkt på mer när det gäller just en långfilm. Det är lättare att se 4 avsnitt på en serie än att se en långfilm som är 2 timmar och 20 minuter. Längden är densamma i princip liksom. Men långfilmen känns mycket längre. Men jag vet inte om det är för att den är strukturerad som en långfilm. Att så här har vi det, start, början, mitten, slut, bam. Och så bara, oh shit, vad ska hända nu? Och så vill man klicka sig vidare liksom. Men en långfilm funkar inte riktigt så.
Nej, och där, det, jag tycker du tar upp en grej som är så här. Det där är ju ett sätt att träna på personlig utveckling för mig. Alltså att så här, okej, jag kan sitta igenom en 2 timmar 20 minuters lång film utan att vilja distrahera mig från någonting annat, utan att ta upp telefonen eller utan att liksom behöva byta. Att man känner igen och är liksom medveten om när de tankarna dyker upp. Att så här, nej, nu måste jag göra något annat, nu måste jag byta liksom underhållning eller så. Att det kanske är det vi inte behöver göra så mycket varje gång. Men jag tror att det är svårt också. Det är svårt att veta vad som är nature and nurture. Alltså jag tror inte det är så... Jag vet inte i vilken utsträckning det här är jätteproblematiskt för alla. Så länge man är medveten. Jag tror att det är liksom så landskapet ser ut idag. Och som, ja, men som sociala medier i sig, det är ett verktyg. Liksom, hur man själv som individ lyckas använda det till sin egen... på sitt egna sätt, på sitt egna bästa sätt, så det funkar för en själv, tror jag är det som är befrielsen.
Mm. Det är så kul när jag pratade med Smile när han var med i podden. Jag vet inte om vi pratade om det i podden eller utanför podden, men då sa han det, han bara, för vi kom in mycket på sociala medier han och jag, han är ju duktig på att jobba med det.
Mm.
Och då sa han det, han bara, jag ser verkligen fram emot den dagen när jag kan låta någon ta hand om mina sociala medier så att jag slipper det där själv. Och jag tyckte det var så klockrent att veta att så här, de behövs, de är jättebra att jobba med för att bygga sitt varumärke. Men det ska bli så skönt när det är en dag då jag själv inte behöver fixa någonting. Utan man bara så här, lägg upp de här, fixa det, gör de här, likar de här bilderna och så här, lämna över det. Så det är väl kanske drömscenariot att anställa en person som bara sköter den sociala medier och sköter den biten. Och så är det så här, hej, tack så mycket för att du skrev de här positiva orden, MH Paul. Och så är det någon annan. Nej, så skulle jag aldrig vilja ha det, att någon annan besvarade mina DMs. Men däremot skötte så här en plan för hur grejer lades upp. För att det är så lätt att fastna. Och det är det jag tycker är lite obehagligt. Det är väldigt lätt att fastna. Det är som, jag vet inte hur många gånger så här, jag ska kolla vädret. Och så fastnar jag med telefonen och håller på med den i 5 minuter. Och sen när jag lägger bort den, jag bara, men vad fan, det var ju vädret jag skulle kolla. Så att jag inte mer låsa upp mobilen. Och bara ren reflex så är det så här, Instagram, mailen, Facebook.
Ja.
Det är så sjukt, tycker
jag. Det är sjukt. Och jag, alltså, jag känner igen mig i exakt det där. Mm. Alltså det händer varje dag. Alltså att jag säger, ja, jag skulle kolla det där. Och så bara, nej, nu är jag någon annanstans. Och sen har det gått 5 minuter. Och vad var det jag skulle göra igen? Ja. Liksom. Så tar det lite tid när ni kommer tillbaka. Att man så här, lämnar ifrån telefonen och går bort lite. Och sen bara, oj, just det här. Vädret var det. Hur är det imorgon när vi ska podda? Kommer det regna eller inte? Nej, men det blir en sån grej. Och... ja, men som, alltså, exakt. Jag tror att man måste också vara, alltså, inte ta sig själv, alltså, när vi pratar om det här med personlig utveckling och det, att så här, inte ta sig själv så seriöst i det, att förstå att, alltså, vi gör också misstag i de här grejerna. Det är inte så att vi sitter här och bara ger svaren på hur man ska använda sociala medierna, utan vi sitter med exakt samma problem, exakt samma saker om, med allt egentligen i livet. Och det tror jag är väldigt viktigt, att vara ödmjuk för det, liksom. Att det är en process, det är inte någon destination man hamnar i där, att så här, nej, nu kan jag det här med sociala medier, nu har jag mina personer som fixar allting, det är lugnt liksom, jag sköter inget alls. Utan, och jag tror det sträcker sig till allt annat också liksom. Det är en process man är i hela tiden.
Ja, men den är ju det. Jag tänker bara, undrar hur det var för stoikerna om de är så här, jag ska bara kolla vilka röksignaler som är där ute, och sen har de fastnat på en massa andra röksignaler och suttit och läst om helt fel grejer.
Men du läser mycket stoikerna och sådär, eller? Du har,
ja, de har alltid funnits där, men alltså, jag har alltid lockats till dem och tyckt det var intressant. Men det är nog nu som jag verkligen har så här läst väldigt mycket av dem senaste tiden.
Mm.
Jag har fördjupat mig lite mer i dem. Men det är, jag vet inte, jag tycker det är intressant. Jag gillar ju filosofi, alltså vitt och brett liksom. Jag tycker att det är väldigt intressant med filosofi överlag. Så jag läser så mycket jag kan, men däremot så läser jag, alltså, jag sträckläser ju inte en bok om filosofi, eller jag sträckläser ju inte stoicism så. Utan jag går in, läser något stycke, läser några stycken och liksom stryker under och låter grejerna få vila bara och landa. Mm. Så jag kan oftast ha fler böcker som jag läser samtidigt. Att jag går igenom, så jag plöjer inte bara en. Utan jag har en, går igenom lite, sen läser jag något annat. Så jag kan ha x antal böcker som jag håller på och pendlar mellan.
Ja, okej.
Okay. Och läser i. Men nej, jag gillar dem väldigt mycket. De har, alltså, de sätter fingret på så mycket grejer. Men sen gillar jag att kombinera det med buddhism.
Mm.
För jag tycker att buddhismen är ett sånt klockrent redskap för hur du ska kunna applicera allt liksom i ditt huvud. På ett sätt. För stoikerna pratar ju om hur man kan göra, hur man kan tänka, hur man kan skifta bort fokus och inte ta åt sig och allting.
Mm.
Medan buddhismen, när man väl tittar på den rent meditativa biten och att bara rensa sinnet, så blir det ett sånt klockrent verktyg att de gifter sig väldigt bra.
Mm.
Man kan para ihop dem på ett schysst sätt. Har du läst mycket om stoiker själv, eller?
Nej, faktiskt inte överdrivet så, skulle jag inte säga. En del har jag gjort, absolut. Jag har läst lite Ryan Holiday.
Mm.
Jag har lyssnat på mycket så här, citat och sånt som stoikerna har på YouTube och så där. Marcus Aurelius och Epictetus, tror jag det är.
Mm.
Så där. Men inte fördjupat mig på något sätt så. Men jag tror jag har en liten, som du är inne på också, principerna mer liksom.
Mm.
Att så här, inte ta åt sig så mycket, det här med så här, självdisciplin och tålamod och liksom patience. Mycket, mycket av deras grejer gillar jag väldigt mycket faktiskt. Så. Sen tror jag att allt liksom, det är så mycket som kommer därifrån idag. Mm. I modern filosofi och modern personlig utveckling. Så man känner liksom igen samma grejer. Man bara, okej, det är det här som Marcus Aurelius säger, men någon säger det på ett helt annat sätt. Liksom, get shit done! Och liksom, stay focused! Och så vidare. Det är egentligen samma sak, men där sa man det på ett annat sätt. Och det är det jag tycker är väldigt intressant med det också. Hur det appliceras liksom i vardaglig kontext väldigt bra. Och fortfarande är väldigt relevant på något sätt. Det tycker jag.
Jo, men jag brukar säga det att så här, just den kommentaren med att det är fortfarande relevant, det är ju för att det inte är så mycket som har förändrats. Alltså det är väl så jag ser det. De problemen som fanns då, de problem, det är så här samma problem som vi har idag. Tekniken har utvecklats, det är nog det enda. De hade inte problem med, ah shit, min iPhone håller på att ladda ut, så att ha tålamod och liksom hitta en laddare någonstans eller ha med dig ett powerbank. Alltså, då kanske man hade läst såna intressanta fraser, men annars tycker jag nog överlag mänskliga problematiken är den samma. Vi vill samma saker, vi vill bli, vad ska man säga, älskade, respekterade, omtyckta, och problemen är de samma, det är kärlek och det är krig och liksom, det har inte hänt så mycket. Mm. Tekniken förändras, kläderna förändrats, håret, vad vi äter har förändrats, men resterande saker är ju egentligen identiska. Jag tror inte, den rent mänskliga utvecklingen ur en rent så här mänsklighetsperspektiv, det har inte hänt så jättemycket. Jag tycker nog att det mesta ser ut på typ samma sätt som det har gjort. Och jag tror det är därför vi kan fortfarande relatera till stoikerna. Liksom, även fast det var på den tiden så här, fortfarande tankarna om hur man ska leva ett liv är ju samma.
Mm.
Det har inte riktigt förändrats. Sen kan ju de prata mycket om gudar och slavar, och där så här skiljer det sig ju rejält.
Mm.
Om man säger så då. Speciellt när det kommer till slavar så har det ju blivit en annan tanke. Men Epiktetus var ju slav själv.
Mm.
Och blev senare då en filosof. Så, ja, men det är väl det. Jag tror att det är, vi har samma typer av problem. Jag tycker det är kul när folk säger också, den här filmen gjordes på 80-talet, fan, man kan relatera till den än idag. Ja, det är inte jättelänge sedan. Alltså, det är inte så här som att det gått 10 000 år och saker har förändrats mycket. Det är så här, ja, skillnaden är kanske att man inte snackade om internet och att folk hade en telefon, utan de fick springa till en telefonkiosk. Men dramat i sig är same shit. Kille träffar tjej, de vet inte vad de ska göra, eller tjej träffar kille, eller någon vill mörda någon, eller någon ska försöka störta någon från Marie. Samma historier egentligen om och om igen.
Nej, jag håller med dig. Alltså men det där tycker jag är så intressant att tänka på också. Alltså, när man sätter det i modern kontext. Jag tror mycket har förändrats är liksom att kultur och liksom normer och sånt är mycket bredare idag än vad det har varit liksom historiskt. Alltså jag menar, stoikerna hade ju sitt lilla, eller säkert stora, nu är inte jag säker på hur långt deras imperium sträckte sig och sådär, och vad de gjorde, men att de liksom, det var deras samhälle, det funkade så. Sen alla andras samhällen, de hade ju kanske filosofi och sånt som kom ur samma rot, men jag tror ändå kultur så var annorlunda, och det ser man ju lite idag också på ett sätt liksom, att så här, ja, men vad som är normalt i Sverige och vad som är normalt i västvärlden är inte normalt i öst eller i andra länder där man gör saker på ett helt annat sätt liksom, kulturer och så. Det tycker jag är intressant när man kollar lite på, ja, men hur så här hunter-gatherers lever i olika samhällen och sådär, och där ser man till exempel att, ja, men de lever i mycket mindre samhällen. Liksom de lever i tribes där allting delas väldigt hejvilt liksom, och kollar man på det från vår uppväxt och från vår kultur så är man såhär, wow, shit, vad fan är det här? Och de kollar på oss bara, va? Du sitter på telefonen 8 timmar om dagen, hur gör du för att få din mat och laga mat och grejer, ska du fixa saker liksom? Det tror jag är, ja, men det är väldigt intressant bara liksom, hur alltså, din perception skapar din verklighet liksom, på det sättet. Och det gör också att man kan ifrågasätta väldigt mycket, så här, vad är rätt, vad är bra, hur ska man göra saker och ting? För jag tror ju lite som du säger också, det här med problemen är ju för också vår biologi. Vi är fortfarande människor liksom, vi har fortfarande 2 ben, 2 armar, 1 hjärna. Mm. De grejerna, alltså deras funktion förändras ju inte, de funkar ju på samma sätt lite universalt också. Att det är inte så konstigt att de grejerna som fortfarande, eller som pratades om förr i tiden, upprepar sig idag. Just utifrån det liksom. De hade ju säkert sina distractions, stoikerna. Det är ju ganska uppenbart i hur de pratar också liksom. Att sådana grejer fanns även på den tiden.
Ja, men 100%, jag tror det är väl det som är grejen med filosofi, att mycket kommer ju såklart vara likt. Jag tror att den personliga så här utvecklingen, den inre resan, egentligen vilken kultur du än är, kommer att ske på ett på ett visst sätt. Sen har vi ju absolut saker som särskiljer oss. Jag menar, vår vardag här i Stockholm kommer att se annorlunda ut mot de som bor högre upp eller längre ner på eller ute i landet, om man säger så. Kommer ju såklart att särskilja sig. Vår uppfattning och vad vi gör och deras uppfattning om oss, vår uppfattning om dem, och det är väl det. Men jag tror att när man väl sätter sig ner ändå och bara äter en middag och pratar, så tror jag ändå att likheterna är många ändå. Det blir väldigt mycket som är likt. I alla fall om man pratar på ett djupare plan, att man kanske utforskar det inre eller någonting, så tror jag ändå att många där möts på ett sätt. Men det är intressant också där man får världsbild, för den där vi delar, alla delar ju inte samma världsbild. Även fast man läser filosofi och sånt, så kan man ju ha helt totala eller olika uppfattning om hur vår stad ser ut eller vad som sker, vad som pågår. Och vi går runt och tycker bara, gud vad skönt i naturen och vad nice. Men sen är det någon som är 2 kilometer bort här och bara, hej, Stockholm, det är katastrof, allting håller på att gå under. Hur kan det vara som det är? Och här går vi bara och upplever att det är fint. Tänk om det regnar, kommer lite kantareller liksom. De andra bara, snart kommer det regn och då kommer våldet. Så det är också det här. Alltså vi skapar ju egentligen, alla individer skapar på ett sätt en helt unik världsbild i sitt eget huvud. En uppfattning om hur saker och ting ser ut och vad som egentligen utspelar sig i världen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ja, alltså helt klart. Definitivt. Det var väldigt kul att du sa det där. För det känner jag igen mig väldigt mycket liksom. Alla har sin egen världsbild. Alla, ja, men utifrån ens historia, uppväxt, vad man har gjort. Det kan ju vara små saker. Alltså, som vi var inne på i början där. Lite med det här med obekvämligheter och sånt liksom. Alltså, jag vet ju själv inom mig att det har tagit ibland väldigt lång tid innan jag har mött mina obekvämligheter och vågat vara i dem och vågat utmana mina trosuppfattningar och tankesätt för att överkomma dem. Men till slut så tror jag att jag, för mig har jag förstått att så här, det är bara det som funkar egentligen. Du kan försöka undvika den där situationen, men det är lite så här, whatever resist, persist liksom. Det du försöker frångå, det håller sig kvar på ett eller annat sätt. Så att utmana det och att vara i det liksom har varit väldigt viktigt för min personliga utveckling. Och det går lika mycket till som att liksom sitta i den här podden med dig. Hade det varit 5 år sedan hade jag nog inte gjort det här liksom. Eller 3 år sedan så kanske jag inte heller hade velat liksom, bara Paul Devaje, jag vet inte, jag känner inte han så bra. Ska jag sitta och snacka med han? Liksom, folk kommer lyssna på det här, vad kommer folk tycka och tänka och så vidare. Det finns ju hur många sådana grejer som helst som man har jobbat inom sig själv med. Och jag tror att man också tar de sakerna för givet när man har sig jobbat. Alltså jag sitter inte och reflekterar dagligen på att jag har gjort den här resan liksom. Eller att jag har gjort någon resa överhuvudtaget. Men mer att man bara är här i processen av det. Sen inser man att så här, det är inte riktigt så att du går från botten av berget till toppen av berget, utan du håller fortfarande på och hackar dig upp. Och sen när du kommer till ena piken så måste du komma till nästa och så vidare och så vidare. Fast det är inte hela tiden aktivt inom dig. Ett jagande, ett sökande. Det minns jag lite från förra avsnittet att vi pratade om det här med att du kanske har ett mål som du siktar på liksom. Och så att du inte kommer fram till målet, men att du har kommit någonstans på vägen och så har det hänt så mycket annat också. Mm. Så hela tiden om du har någonting som till exempel en målbild som du strävar åt eller en vision liksom. Det är inte bara att du förändras eller liksom blir någonting för att du kommer dit. Det är inte en destination att komma till. Men samtidigt på resans väg så bygger du andra skillsets. Du träffar andra människor. Du får nya upplevelser och uppfattningar om saker och ting på vägen också. Så bara att sätta det målet har gjort att du faktiskt kanske har plöjt av 10 mål till. Eller och så vidare och så vidare. Så det tycker jag är väldigt intressant också när det kommer till den biten liksom.
Jag tror också att det är viktigt när man har mål och strävar efter någonting, då också vara medveten om vad som händer i periferin. Alltså hela mitt liv har egentligen bara, alltså det är bara en massa saker som har öppnat upp sig vid sidan för mig. Speciellt när det gäller så här MMA, för jag får ju den frågan titt som till, ja men hur gör man för att bli MMA-kommentator och liksom komma dit där du... dit där du hamnade. Och så säger, ja, satsa på stand-up, satsa på humor, ha en polare som startar en MMA-sajt, gilla sporten, och så kommer han fråga om du vill jobba med honom, och helt plötsligt ringer via Play en dag och vill att du ska kommentera UFC. Alltså, för att jag stångade mig ju blodig åt ett håll, men åt sidan öppnade allting upp sig, alltså verkligen allt. Och jag, det är egentligen så här mitt råd jämt, att så här, ha dina mål, men fan, våga titta vad som händer åt höger eller vänster också, liksom kolla vilka dörrar som öppnas och vad redo att gå dit. Alltså hade jag bara haft ett enda mål, då hade jag väl antingen varit en lyckad skådespelare eller en misslyckad skådespelare idag, jag vet inte. Men det har hänt så mycket grejer på vägen, och jag har märkt att jag har förändrats som människa och person och upptäckt nya, jag ska säga, intressen i ändå skapandet, att inte bara vilja stå framför en kamera utan också att skriva och uppträda själv med det jag själv har skrivit, sen fördjupat mig i samtal, och det händer hela tiden så mycket. Och jag tror att det är viktigt också att våga förändras i den tanken om vem man vill vara om 10 år. Så tror jag att man har nog gärna en tanke om vem man vill vara, men jag tror att du kommer inte vara den personen om 10 år, utan om du jobbar på utvecklingen så kommer du att bli något annat, något helt annat, och hamna någon annanstans.
Ja. Jag gillar ordet där, periferin, att det händer hela saker, hela tiden saker runt omkring och så. Och det som kommer upp inom mig är det här med, alltså det känns som att man lever lite parallella liv. Även fast jag jobbar med träning och hälsa så har jag andra intressen. Och jag sitter och djupdyker i andra saker utöver det också, som jag finner intressant, som vi pratar om nu, liksom om livet, filosofi, psykologi, personlig utveckling, alla de grejerna liksom. Och det är inte helt orelevant eller omöjligt att det dyker upp möjligheter, säg karriärsmässigt eller någonting annat inom de kategorierna liksom. Och jag tror att många, alltså det är väl kanske lyxen med lite idag, att vi har den tillgängligheten på något sätt. Liksom 10 000 år sedan när man vaknade upp, så tror jag att man bara såhär, jag ska bli filosof, eller jag tror jag ska jobba på ett kontor och göra det här och det här, utan det är ju fucking lyx idag.
Ja, att där är det stor skillnad.
Är det stor skillnad alltså. Du kan ju verkligen drömma hejvilt alltså, på både gott och ont då, men att du har de möjligheterna, det är helt otroligt. Och det är sånt brukar jag reflektera mycket i liksom, när jag mediterar och jobbar i tystnad och liksom med tacksamhet och så, liksom att så här, shit vilka möjligheter vi har idag. Alltså, det är helt otroligt verkligen i hur landskapet ser ut, och det är något man ska vara väldigt tacksam för, speciellt i västvärlden. Där jag tycker att det är lätt hänt att det blir mycket offerkofta och det blir mycket regering hit och dit. Det blir mycket, det här ska fixas för mig och vi har det så svårt och det är så jobbigt. Men återigen, det är din egna världsbild. Jag tror mycket på individens egna ansvar och liksom ta radikalt ansvar för vart du är idag och sen jobba på dig själv och gör det steg för steg liksom. För jag tycker så mycket kan ändras om man bara ändrar sin egen, liksom, sitt egna tankesätt och trosuppfattning på saker och ting liksom. Han som tror han kan och han som tror att han inte kan har båda rätt.
Ja. Nej, men alltså det är spot on, och det är någonting som jag själv vet att under hela mitt liv och egentligen min, ska man säga, karriär eller karriärer, så har jag aldrig gått runt och så här tyckt att jag förtjänar någonting som jag inte har jobbat för, utan min känsla har nog varit istället att okej, jag måste jobba hårdare. Att det är där jag landar varje gång. Okej, det här funkar inte som jag gör nu just nu, då måste jag skapa en förändring. jag lyckades inte med det här. Vad gjorde jag för fel? Sen vet jag att för mig väldigt, väldigt mycket har varit att vi har varit så långt före vår tid med dem som jag jobbar med. Typ som YouTube och allt sånt här. Då. Så vi var väldigt tidiga liksom. Mm. Men jag tror att idag, alltså omständigheterna som finns idag. Jag lyssnade på Dana White. Jag var väldigt inspirerad av honom. Det var något samtal. Han blev intervjuad i någon podd. För de som inte vet vem Dana White är, så är han då. Han är president för UFC. Världens största MMA-organisation då. Men han säger det, han bara, idag så finns det, du har alla möjligheter att egentligen bli exakt vad du vill. Alltså det är verkligen fint, det har nog aldrig varit så bra omständigheter för att kunna göra exakt vad du vill. Men folk fattar inte att det kräver jobb. Du måste vara redo att jobba, du måste vara redo att slita, du måste vara redo att offra. Jag tror att många idag tror bara att så här, ja, jag vill bli det här, typ då. Jag vill bli influencer. Varför har den liksom 200 000 vad heter det, följare och jag har inte det? Eller varför har den och jag har inte det? När någonting gör den ju och den jobbar förmodligen mycket hårdare än det. Jag tror att det gäller allting som vi håller på med. Det gäller att jobba. Har du ett mål och du har en vision om var du ska, det funkar inte att sitta och klaga. Jag skulle kunna sitta och bara i all oändlighet sitta och grina över alla. Åh, den gör ju inte det där bättre än mig och jag är mycket bättre och folk borde lyssna på mig och du vet, åh. Istället så här, okej, vad gör de som jag inte gör som jag kan anamma och applicera till mitt? Vad kan jag lära mig av dem? Men att sitta och så här, jag är verkligen allergisk mot folk som sitter och verkligen bara kritiserar andra. Mm. Men själva gör inte det de behöver utan bara, jag är så jävla mycket bättre, ja du vet jag och så bara, men gör det då. Gör det, om du känner att du är så jävla bra, gör det då istället och håll käften med det andra. Alltså jag blir verkligen trött på gnällandet eller folk som säger, om jag bara fick liksom hjälp av den här som bara kunde hjälpa att ta fram mig. Alltså ja, det är jättekul när någon sträcker ut en hand och säger, du så här, vi gör det här ihop. Det är fantastiskt och det är helt, det är en otrolig känsla. Men att förlita sig på att det är det som ska göra att man ska lyckas, att någon annan ska sätta in en i rampljuset. Jag vet bara det själv, när jag började jobba på Viaplay så var det många som hörde av sig. Helt plötsligt var det väldigt många som ville hitta på grejer med mig för att jag satt på en position i hoppet om att själva kunna komma in. Och jag fick vara väldigt tydlig varje gång. Jag bara, det är helt fantastiska idéer, men bara så att du vet, jag prioriterar mig själv först. Jag måste landa på min plats, jag måste etablera min plats, jag måste göra mitt. Inte bara, hej, här är jag, nu har jag 10 bärs med mig som har 200 andra idéer. Det är så här, när du väl landar någonstans, ta chansen. Jag hörde på Harrison Ford, det här är så många år sedan. Och för er som har sett Star Wars till exempel, tidigt liksom. Vem är den skådespelaren som fortfarande jobbar idag? Harrison Ford. Hur många av de andra ser man i stora filmer? Hur många av de andra hade en storslagen karriär under 80-talet? Det var Harrison Ford. Jag vet att under många år i min barndom så letade jag efter, jag vill se Mark Hamill i någonting, Luke Skywalker. Jag såg aldrig honom i någon film. Aldrig. Prinsess Leia kunde dyka upp någonstans. Någon kunde dyka upp någonstans med Harrison Ford, Star Wars, Indiana Jones. Alltså det är så här, listan går jävla lång på filmer ens nummer har gjort. Och så lyssnade jag på en intervju som var då. Det var nog inför någon av de här nya. Kanske var det när de gjorde trilogin igen, tror jag. Inte den senaste trilogin eller när Disney startade igång allt, utan när de gjorde så här del 1-3. Då intervjuas han och så fick man höra då vad alla tyckte och tänkte. Men det som fastnade för mig, det var Harrison Fords svar när succén för Star Wars var ett faktum. Och han får typ den frågan och han, då sitter han så tittar han så här på intervjuaren och börjar gnugga händerna. Han bara, time to work. Och det där är det som separerar agnarna från vetet. Han fattade att nu finns möjligheten. Nu sitter jag på en position där jag kommer kunna jobba hur mycket som helst. Så nu är det dags att jobba. Och det är verkligen det handlar om hela tiden. Man måste arbeta. Vill man någonting så måste man arbeta. Jag blev jätteinspirerad av den kommentaren. Ja. Jag bara, han fattade det. Han fattade grejen. Det är därför jag inte har sett de andra. nu förstår jag varför han har fått så jävla mycket jobb. Jag har undrat i alla år, varför är det som Ford och inte de andra? Han var redo att jobba.
Mm.
Time to work, det var hans kommentar. Time to work.
Mm.
Nu, det blev en succé. Mm. Time to work.
Så simpelt också liksom, ja. Alltså egentligen.
Ja, för han var inte Harrison Ford innan. Men helt plötsligt, nu är han ju Harrison Ford.
Han är Harrison Ford.
Han går runt med t-shirten, I've been Indiana Jones and Han Solo, what about it? Eller vad det nu står. Nej, men och det är verkligen det. Alltså man måste arbeta och jag tror verkligen att det är det som folk glömmer idag. Man vill ha allting serverat. Vi är många av oss väldigt bortskämda och det är också det som gör att vissa lyckas och andra inte.
Ja, alltså det där var en riktigt bra rant, ska jag säga. Men det finns så mycket att gå in på därifrån, tycker jag. Första frågan för mig blir ju, vad är det du tror som ändå håller tillbaka folk trots det? Alltså det du säger och det vi tror är ju ganska simpelt i sig.
Mm.
Men ändå så har vi så mycket problem, Paul. Ändå så många som inte vill göra det.
Ett svar.
Ja, ge oss svaret, Paul. Ja.
Det här präglar mig rätt ofta och jag tänker på det här väldigt mycket. Jag tror till och med jag tog upp det här i podden tidigare. Jag får ofta fråga mig själv om jag är rädd för att lyckas. Om det är egentligen det som är grejen. Är jag innerst inne rädd för att på riktigt slå igenom? Är det det som håller mig tillbaka lite? Är det rädslan att nå dit? På riktigt? För att en dröm åt mål är en dröm åt mål. Men sen att verkligen nå dit. Och ibland så tror jag att genom att inte riktigt göra allting som krävs, då sätter man krokben på sig själv också. Men det kan också på ett sätt vara en trygghet att säga, ja, jag försökte men det gick inte riktigt.
Mm.
Och jag frågar mig själv väldigt ofta, är det så att jag innerst inne är rädd för att lyckas och kanske innerst inne inte vill lyckas? Är det det som håller mig tillbaka? Jag tror mig, jag får ställa mig den frågan så ofta när jag märker att jag blir för bekväm med det jag gör. Att okej, okay, jag släpper podd och så släpper jag podd och så gör jag bara det. Liksom. Men sen frågar jag mig själv, fan, är jag rädd för att lyckas? Vill jag lyckas? Jag kanske inte vill det. Jag kanske bara vill vara den som har drömmen och så här strävar efter någonting. Men innerst inne kanske jag inte vågar lyckas.
Mm.
Det är vad jag tänkt.
Jag följer ditt spår. Jag tror väldigt mycket på det också. Verkligen. För att det betyder ändå någonting när man kommer dit man tror man har velat. Alltså för att det är mer ansvar överlag. Säg till exempel när det kommer till poddar. Att du får 100 000 nedladdningar i månaden och det är jättemånga som lyssnar och så vidare. Det är lite som det här Spider-Man-quotet liksom. With great power comes great responsibility. Men det är ju verkligen så också.
Mm.
Att nu helt plötsligt står du i rampljuset. Nu gör du det och nu vet alla vem du är. Nu lyssnar alla på vad du säger och så vidare och så vidare. Och då kan man kanske inte bara säga vad som helst heller. Jag menar, i dagens kultur, till exempel Joe Rogan, alltså där ser man ju, han har blivit cancelad hit och dit och fått värsta häxjakterna och så vidare efter sig. Jag tror att det där är en svår grej och en stor existentiell fråga som man får dela med i livet liksom. Och jag tror faktiskt också att det inte finns ett rätt eller fel svar på den, utan det är bara vad du själv väljer att göra med det. Så.
Mm.
Det behöver inte betyda att för att du når din dröm, ditt mål, att så här, du blir tillfredsställd för det. Utan det kanske bara kommer kräva en helt annan typ av version av dig. Eller att, ja men exakt, att du måste förändra så mycket, du måste göra så mycket annorlunda för att ta dig dit. Som du säger, att jag tror att de flesta, det är så lätt att måla upp bilder och visioner och mål av vad man ska klara av. Men när det väl kommer till kritan och lägga ner jobbet, då är det en helt annan grej liksom.
Jo, det är jobb. Det är ju det som är grejen. Det var ju som, jag tror jag sa det sist vi spelade in på den podden som inte finns kvar då. Men när jag hade varit hos Helen i Bakom fasaden så, ja men där var det väl lite så ungefär som att jag hade lyckats och att jag gjorde så mycket och producerade så mycket content och ja, gjorde bra. Det var bra. Och då frågade hon, vad driver dig? Jag bara, ja det är för att jag tycker inte att jag producerar mycket content och jag upplever att jag är ganska lat och att jag vill någon annanstans och jag ser inte att jag är där. Så jag anser inte att jag har uppnått någonting egentligen.
Mm.
Utan mitt kvitto är att komma någonstans, så att så här, men jag kan leva på det eller man, ja men allt sånt liksom, och att det blir en större och större podd. Och Jag tror att utåt sett så, jag vet ju att jag producerar mycket, jag fattar att, så att jag driver inte bara Öppet Sinne, jag har en annan podd också som släpper 2-3 avsnitt i veckan. Jag sitter med 2 YouTube-kanaler som jag sitter och bygger upp, vilket också är så galenskap på ett sätt. Och många gånger där är det så här, okej, vad borde jag egentligen göra? Jag kanske bara borde satsa på en enda sak och göra 100% där istället för att göra 50-50. Men det är ju en annan podd, om man säger så. Men jag tror att det är det som är, ska man säga, grejen. Jag upplever inte att jag gör tillräckligt mycket. Jag gör inte tillräckligt mycket om jag inte är någon annanstans. Jag har tänkt på det rätt mycket under bara den senaste månaden. Det är så här, okej, nu har jag gjort så här i ett år med båda poddarna, har jag tänkt. Jag har gjort så här nu i ett år och det har tagit mig hit där jag är. Det betyder att jag gör inte tillräckligt mycket. Det betyder att jag måste göra någonting annorlunda. Jag måste förändra någonting här. Och jag tror att det är det hela tiden som jag försöker titta på med allting som jag gör och min egen karriär. Jag menar, det går inte att jobba på en arbetsplats i 10 år och undra varför man inte har blivit befordrad. Någonting har du ju gjort för att du inte har blivit befordrad. Och då funkar det inte med så här, jag är det här eller jag ser ut så eller jag tillhör det här könet och därför blir jag aldrig premierad. Om du inte blir premierad för att du tillhör fel kön, byt jobb då. Byt arbetsplats, det vill säga nummer ett. Om det är problemet, byt arbetsplats för då har du förmodligen idiotchef som inte ser dina kvaliteter. Men om du återigen byter allt för att bli så här och bara fastnar och aldrig blir befordrad, då måste man börja titta på vad är det jag gör. Jag vill bli befordrad men jag kommer ingenstans. Skillnaden är nu att jag har ingen chef. Jag jobbar åt mig själv. Och jag har fullt ansvar för hur min karriär kommer gå. Jag har fullt ansvar för hur mycket pengar jag ska tjäna. Och hela den biten. Och då blir det väldigt konkret att jag står still. Det händer inte tillräckligt mycket i det jag vill. Och vad jag vill. Jag har ett jättetydligt mål om var jag ska befinna mig någonstans. Och när jag inte uppnår det, då måste jag titta. Hur har det här året sett ut? Vad har jag gjort? Vad behöver jag förändra för att komma dit? För att om jag fortsätter det här i ett år till, då kommer jag vara kvar här i ett år också. Och då gäller det att förändra.
Ja. Nej, men 100%. Alltså. Det där går ju att skriva... Alltså, det kan inte skrivas tillräckligt med böcker eller göras tillräckligt med content för att berätta de här grejerna. För att jag tror att det är så mycket som också går åt andra hållet. Alltså hela vårt samtal har handlat om det. Det här med att man är ofokuserad idag. Man gör inte riktigt, man blir distraherad så lätt liksom. Och det är ju det också som blir liksom en problematik som Dana White var inne på där, att liksom du har alla möjligheter till att göra det som krävs, eller som, till att bli det du vill bli idag. Du har alla möjligheter, men det är för mycket tittande på andra, hur vissa gör saker och ting, det är offerkofta hit, man saboterar sig själv och så kommer man inte dit man vill komma. Alltså, eller man blir inte den man vill bli, man är inte den man vill bli heller liksom. Nej. Och sen, det är så mycket jobbigare att gå upp tidigt på morgonen och ta den där kallduschen, dricka den där koppen kaffe och börja jobba direkt. Det är så mycket jobbigare att göra det än att ligga kvar en timme extra och bara snusa och ha det mysigt liksom. Alltså, det kommer alltid funka och det kommer alltid finnas där. Jag säger inte att det inte finns en tid och plats för att man ska göra de grejerna heller. Men alltså, det är väldigt svårt att göra de sakerna och sen önska något annat. Och vill att saker och ting ska vara på ett annat sätt. Men man inte gör någonting för det. Och jag är lite i samma position som dig. Jag är min egen chef. Så jag tar fullt ansvar för det jag behöver göra för att ta mig vidare framåt. Om jag ska få in mer klienter. Om jag ska producera mer content. Allt. Allt faller tillbaka på dig själv. Och då blir det också väldigt tydligt i den personliga utvecklingen. Vad det är du behöver göra mer av. Vad det är du gör för mycket utav. Som inte... ta dig i den riktningen du vill. Så det är ganska skönt på ett sätt. För då blir det väldigt så här radikalt och ärligt liksom, att när man bullshittar sig själv eller när man bara inte är medveten om sina brister och då behöver agera utifrån det liksom.
Alltså det här får man tänka på när jag jobbade på Sats. För att jag var väldigt trött på jobbet på slutet. Jag jobbade som personlig tränare i nästan 10 år då. Och vad ska man säga? Jag tröttnade. Jag var rejält trött. Så att naturligt med att vara PT är att då och då blir du av med en kund. Det är inget konstigt, eller en klient. De kommer att gå vidare, de kommer att sköta träningen själva eller de kanske flyttar och så. Och det är såklart att jag som alla andra blev av med en klient. Men när jag blev av med en klient så skaffade ingen ny. Utan jag var så här, fuck it, jag kan träna här. Det blir perfekt, jag kan slänga in min egen träning. Liksom. Vad bra. Och så blev jag av med en till och så bara, men okej, perfekt, då kan jag ju träna den här positiva tiden på den här dagen också. Det blir ju bara jätteskönt. Men sen kom en dag då hyran ska betalas och räkningarna ska betalas för lönen har kommit in. Och det var inte så att jag inte kunde betala. Ja, jag kunde betala allting. Det var inga problem alls för mig att betala hyra och alla räkningar. Men problemet var att när det var betalt så hade jag 100 kronor kvar att leva på resten av månaden. Det var helt plötsligt problemet. Och det var ju konsekvensen av att jag blev bekväm. Jag tyckte att jag, nice, jag kan träna. Och så jobbar man och är där tillräckligt mycket för att tro att man jobbar väldigt mycket. Så man spenderar timmar på jobbet men man arbetar inte. Och det är problemet som PT. Så hur gjorde jag då för att lösa det? Styrde jag upp fler kunder eller klienter? Nej, det gjorde jag inte. Jag sa istället upp mig och jag sökte ett annat jobb. Och det var så Paul Elvaje började sälja telefonabonnemang i butik. Jag var tvungen att styra upp min ekonomi. Och då var jag tvungen att göra någonting som var extremt obekvämt. Jag var tvungen att byta jobb. Jag var tvungen att sätta mig i en position som var någonting som jag inte ville göra egentligen. Men jag behövde tjäna pengar och jag kände att jag måste göra någonting där jag konkret drar in pengar för varje timme som jag är på arbetet. Mm. Och beteendet just nu, det funkar inte för mig. Jag har inte det drivet i mig längre. Jag hade tröttnat. Det räddes ut, jag började tjäna pengar, allting kändes jätteskönt. Sen tröttnade jag på det också, men sen öppnade hela Viaplay upp sig. Och det, resten efter det, historia. Men vad är kontentan av den här historien? Jo, att när problem uppstod så satt jag mig i en ännu bekvämare position genom att fixa ett annat jobb och göra någonting som jag innerst inne egentligen inte ville göra. Men jag behövde göra det. Och jag tror att det är det som är så viktigt att alltid kunna ta med sig, att det gäller ibland att sätta sig i de här sjukt obekväma positionerna, men bara för att man måste. Och det är utvecklande på sitt sätt också.
Ja, nej, verkligen. Verkligen. Det är lite så liksom så här, jag tänker mycket på att det finns ingen väg att gå, det är bara den man väljer att gå.
Ja.
Rent ut sagt liksom, alltså helt ärligt, med så många olika saker, man får ta de besluten utifrån det man känner och det man behöver. Alltså det man behöver speciellt. För det tror jag är liksom många gånger man vill så mycket. Liksom, men man tittar inte på hur situationen ser ut och vad som behoven faktiskt är. Och så låter man den här vattenkoppen fyllas upp till max och så bara rinner vattnet ut på bordet hela tiden när man fortsätter fylla på. Och så bara, oj shit, vänta, nu kanske det är dags när vattnet börjar komma på golvet här. Nu kanske jag borde göra någonting. Nu kanske jag borde förändra min situation. Så verkligen alltså, det funkar på allt. Och många gånger så kommer, jag tror ju väldigt mycket på att det finns en högre makt. Inte så att jag är religiös utifrån någon gud, men jag tror att liksom... Alltså universum sänder mig signaler när det är dags att byta riktning. Mm. När saker och ting händer. Jag känner inom mig, jag har en röst, jag har någonting som guidar mig till att göra någonting annat. För att det är saker och ting som inte funkar optimalt heller. Kallar det intuition, kallar det den här högre makten eller vad man ska säga. Men jag tror väldigt mycket på det och jag tror att det är svårt att lyssna på det också. För att vi har ett ego, vi har en förutfattad mening, vi har trosuppfattningar och saker som håller oss tillbaka eller som egentligen existerar för att skapa den här dynamiken mellan att följa sitt inre eller sin historia och saker som kanske man är rädd för. Man kanske vill hålla sig mer bekväm i det man är och det man alltid har varit. För att det är så många som känner igen den på det planet. Det är så mycket som man har gjort i den bemärkelsen. Och egentligen symboliskt så är ju det egentligen en död. Liksom. Det är så här, nu slutar du som PT efter 10 år. Du har byggt upp en hel identitet, en hel struktur, ett helt liv kring den livsstilen. Och så bara, nej, jag ska sluta. Jag ska gå och sälja telefonabonnemang. Så det är klart det är jobbigt. Du kan inte träna klockan 11.00 längre när du vill liksom, på lunchen. Och du kan inte göra de sakerna du har liksom, förväntat dig och alltid gjort och så vidare. Det blir en helt annan grej. Och det där, alltså det spelar ingen roll vad det är. Men det är bara den liksom, processen som du berättar där. Det är så symboliskt för det här liksom, att så här, oh shit, nu dog den här delen av mig. Men nu kommer jag ut som den här delen. Alltså jag anammar någonting nytt för att göra det som krävs. Liksom.
Men man måste göra det. Jag tror alltid att man måste göra det. Jag vill också tillägga det. Det finns också stunder i mitt liv som när jag höll på med stand-up att jag hade det här, varför går det inte fortare? Och man har en naiv tro. Jag tror att idag är jag nog ändå i en fas där jag är redo att så här, låta tiden få göra sitt. Alltså att jag är avslappnad till allting som jag strävar efter. Jag har inte den här paniken. Och nu! imorgon. Mm. För det är också något negativt. Att du kan ändå ha den här avslappnaden att jag räknar inte med att andra ska komma in och hjälpa mig. Men att man får för sig att det här borde ha gått på ett halvår och inte ett år, utan jag borde redan ha uppnått någonting. Och jag kan tänka mig många av er som lyssnar och känner för att starta podd kommer säkert att säga, ah, vadå, typ, jag startar den här podden och så kommer jag ha så här många tusen lyssnare ganska så snabbt. Och så, nej, alltså, det tar tid. Det är jobbigt, det är ett grindande, det gäller att vara konsekvent. Jag tror ju inte på det här med att släppa säsonger till exempel. Jag förstår att det är väldigt enkelt och att det är skönt att jobba så. Jag tror att man tappar väldigt mycket lyssnare på det. Sen betyder det inte att man behöver släppa varenda vecka och göra två poddar och liksom producera, vad blir det, 3 avsnitt i veckan. Så, det är inte det, men man måste vara konsekvent. Jag tror också att när det gäller just podd eller annat kreativt, så tror folk, speciellt poddmärken, jag ska starta podd, så 2 avsnitt senare så är det nedlagt.
Ja,
det känns som att av alla poddar som startar så är det 10% som fortsätter. Men att
jag tror att det är mindre. Alltså,
ja, jo, det förvånar mig.
Säkert. Alltså, ja. Men det är det du är inne på. Liksom. Och det är det där som är time to work. Liksom. Att någon har gjort det konsekvent under en så pass lång tid. Och faktiskt varit där för att få frukten av det. Liksom. Att det är samma sak alltså, med träning och sånt. När jag jobbar så brukar jag alltid så här, speciellt nu är det en period där det är ganska mycket. Det är många som kommer tillbaka från semestern, det är många som vill träna och så vidare. Men det är nog lite samma sak där. Alltså 90% är där den här månaden och nästa. De har kört 4 gånger i veckan och sen kommer de tillbaka i april-maj för de vill komma ifrån till sommaren liksom. Eller till nyår. Och det är lite den grejen. Du som tränar en gång i veckan resten av ditt liv kommer fortfarande ha tränat mer än vad de där gör. För du har varit konsekvent i det. Sen säger jag inte att det är optimalt, men jag kan säga att det är nästan bättre för mig att se någon som vågar göra det och gör det. Och ger allt det där passet och sen kommer den tillbaka vecka efter vecka och gör samma sak istället för att göra det i 3 veckor, sluta, vara borta 3 veckor, komma tillbaka och bara hålla på och liksom ping-pong. Mm. Och jag tror att det är liksom ett djupare problem som sträcker sig. Det här ser man ju i allt annat. Det är för mycket distractions. Man är distraherad hela tiden. Man gör olika saker hela tiden och förväntar sig att saker och ting ska ske på ett visst sätt. Sen kan jag också känna igen mig i det här som du pratar om, att man avslappnat strävar. Mm. Liksom, det är ett avslappnat strävande. Man strävar, men man är inte frenetisk, man är inte panikisk i det hela. Sen, för det tror jag är då tror jag saker och ting liksom på ett sätt, inte låta för flummig här, men att det kommer till en också på något sätt. Mm. Att du blir mer kreativ för du är inte i fight or flight hela tiden. Du behöver inte, du måste inte göra saker. Du gör dem för att du vill och du vet någonstans inom dig också att det kommer leda till det du vill skapa. Och då tror jag att allt du gör blir så mycket bättre från den positionen inom dig själv. Istället för att man är i ett så här konstant frenetiskt strävande där man bara så här, man tror att man har gjort massa saker. Sen vaknar man upp en dag och inser att man står fortfarande och stampar. Att det är strävandet du är i, men det leder ingen vart. Det händer ingenting. Det blir ingenting av det. Det är bara att du är så liksom i det spacet att du inte kan vara medveten och se dig själv objektivt och utifrån vad det är som faktiskt händer. Och svaret är ingenting i den frågan, tror jag. Och det är för att jag känner igen mig så mycket i det. Med väldigt mycket. Vare sig det har varit när jag spelade futsal. Och liksom så här, tränade otroligt mycket. Liksom, och bröt ner min kropp helt. För att jag trodde att det var time to work. Men för mig har utveckling också varit att våga inse att men shit. Du behöver lite av det feminina. Du behöver lite återhämtning. Det har varit svårare för mig att anamma än det liksom var en riktig doer och pusha otroligt mycket. Och jag tror väldigt mycket att man kan någonstans balansera de här energierna. Det var därför jag gillade när du sa avslappnat strävande. Mm. Liksom, för det känns som att där kombinerar man verkligen båda på ett sätt som är, ja, men det blir mer harmoniskt och det blir mer långsiktigt.
Men det är, våga lita på processen, och som Bruce Lee sa, it's a journey not a destination. Och det märkte jag väl mycket när det kommer till just stand-upen för mig, så var det verkligen, jag var bara fokuserad på destinationen och det gav mig istället en stress att då skulle jag inte behöva jobba som Peter, och behöver jag inte göra det här och så kan jag göra det, och så liksom fel anledning. Och sen läste jag en bok som heter Buddhism Plain and Simple, och där tog han upp någonting, det var i stil med att när det du strävar efter kommer från hjärtat, så kommer du alltid att kunna nå dit. Att sen är det en ärlig intention till varför. Och det landade så hårt hos mig, för jag märkte att mitt varför var, självklart så tyckte jag att stand-up var skitkul. Självklart ville jag leva som komiker och kunna göra allt det där och kunna spela in film och alla de grejerna. Den intentionen var ärlig. Men det fanns också en oärlig intention, och det var att ju fortare jag kommer dit, desto snabbare kan jag säga upp mig. Och då är liksom, en av anledningarna är väldigt fel. Det blir en väldigt inkorrekt anledning att sträva efter, istället för att det känns bra nu och nu vill jag njuta av den här processen. Att lära mig att bli bättre komiker. Inte bara, jag kommer in om ett år så kommer jag vara här. Och jag tror det är det man måste fråga sig hela tiden också innan man påbörjar någonting. Speciellt när det gäller den här typen av grejer så här. Är du redo att göra jobbet? Alltså, om du vill testa det för att det är kul, kör. Alltså kör. Men om du går in med en tanke att typ jag ska bli Sveriges största intervjupodd, eller jag ska bli Sveriges det här, eller jag ska bli tennisproffs, eller jag ska bli det här. Det kommer vara hårt jobb, och då måste du nog bara kunna fråga dig själv, är du verkligen redo att göra jobbet? Är du redo på att förstå att det är du som behöver göra jobbet och att ingen kommer göra det åt dig? Hela den biten. Och det tror jag är viktigt att ha med sig. Och det går ju att applicera i egentligen väldigt mycket som är livet. Att det är arbete. Det är samma som med personlig utveckling också. Eller om man vill läsa filosofi eller buddhism eller uppvaknande. Det är ett jobb.
Mm.
Det är ett jobb. Och det är inte bara så här, åh, jag läste en bok och jag är klar nu. Åh, vad skönt. Nu behöver jag aldrig göra något mer. Nu vill jag scrolla på YouTube bara. För jag vet själv, det är många dagar jag har fastnat på YouTube. Och jag har bränt så många timmar under det här året med att scrolla på skit eller fastna i ett spel eller liksom vad det än må vara. Så, och det slår mig. Tänk om jag hade lagt alla de timmarna på att jobba. Men nu är det som det är, och jag tror att det gäller bara, som du var inne på, balansen. Man måste balansera upp det där. Man ska såklart kunna scrolla på YouTube och man ska självklart kunna göra andra saker med, men jag tror ändå att man måste förstå att det kräver lite jobb. Även om Tim Ferriss skrev en bok som heter 4-hour work week, så är ju inte den riktigt ärlig ändå. Men det handlar om att nå någonstans där man kan arbeta mindre men ändå få väldigt mycket gjort.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, nej, verkligen 100%. Och det är ju lite så, tror jag. Alltså det man ser någon så här, jag lyssnade på en podd när jag var på väg till dig faktiskt. Och då pratade han om så här att han är poet liksom. Och han bara, men jag skrev den här dikten på typ så här 3 timmar. Han bara, men jag skrev den inte på 3 timmar. Det tog mitt hela liv att göra de 3 timmarna. Alltså lite så. Det tror jag när man är kreativ eller vad det nu än är. Liksom, det man ser utåt, det man ser någon klara av att göra är inte bara, eller som är framgångsrik liksom, det är inte bara den tiden man ser, det är poddavsnittet, ja. det är konstverket eller vad det nu är, de har gjort resan, de har gått igenom alla känslor, alla liksom tankar, ifrågasatt sig själva, utmanat sig själva och så vidare för att nå dit, det som är så uppenbart liksom, mästerverket. Och då tror man så här, tänk om jag kunde göra det där. Men du började inte när du var 3 år gammal liksom. När man ser Zlatan göra sina mål, då fattar man att liksom, han har ju lagt hela sitt liv på att kunna göra de här grejerna. Det är inte bara att man vaknar upp en dag och vill det. Och det, jag tror det är lite det där som skaver i kulturen idag. Vi vill hela tiden att saker och ting ska bli klara. Att så här, nu har jag kommit dit, nu är jag där, så här. Nej, alltså förvänta dig inte att du ska komma någonstans, att du ska hamna någonstans. Det kan jag ha lite så här, det finns ju så många grejer när det kommer till målsättningar och sånt, att man så här, men det ska vara specifikt, det ska vara mätbart, det ska vara uppnåeligt och så vidare. Det ska vara relevant och det ska vara tidsram på det. Ja, absolut liksom. Ja, men sen då liksom, det kommer ju ändå bli så att du sätter något nytt och sikta på eller ändå behöver någonting mer. Och jag tror att det liksom förstör oss lite på ett sätt. Samma sak med allt annat liksom. Ja, men nu är jag klar med den här terminen. Nu är jag klar i skolan och allt vad det är. Nu är jag klar med den här arbetsdagen. Jo, men du vaknar imorgon och gör samma sak. Det är fortfarande en resa i sig. Vi blir aldrig klara. Det är en process liksom. Och det tror jag vi behöver komma tillbaka till och inse mer och mer och reflektera kring. Men det är svårt för att det finns ju så mycket som säger att det inte är det. Nu är boken utläst. Nu är tv-avsnittet slut. Nu äter jag min middag. Så här, ja, men du gör ju alla de här sakerna om och om igen. Liksom. Det är inte så att vi kommer till någon destination där våra problem och sånt bara är liksom bortblåsta. Eller inte existerar.
Nej, jag vet inte vem det var som sa det, men det resonerar väldigt bra med att när du har den där målbilden och når dit så är du ändå inte färdig. Att det är inte där lyckan kommer vara. Du måste hitta lyckan på vägen. Och jag tror att det är det som är rätt viktigt med det jag försökt säga också, att jag kanske inte var 100% lycklig var jag var när jag höll på med stand-up, men idag är jag på en plats där jag är lycklig och då är det lättare att utgå därifrån, att arbeta, att inte sträva efter att när jag kommer dit då är jag lycklig, utan när jag kommer dit då har jag uppnått mitt mål, men jag är lycklig nu. Det är det som är viktigt, att hitta lyckan innan man försöker nå alla de här målbilderna och destinationerna.
Ja, för där har man ju också hört många historier liksom, att det har varit omvänt. Folk tror att det är målet som är destinationen och då kommer lyckan komma med det. Men jag tror att de där sakerna inte är liksom utbytbara, utan jag tror att det nästan är bättre att vara lycklig på vägen och göra det samtidigt som man är på väg någonstans. Och det är någonting som jag reflekterar ganska ofta kring det faktiskt, specifikt att försöka vara liksom, ja men, leva mitt bästa liv nästan så här varje dag, att jag känner mig väldigt bra i det jag gör och är lycklig med de valen jag tagit, hur jag behandlar andra, hur jag liksom försöker navigera mig själv i livet liksom, att jag känner mig trygg i den processen. Och såklart mycket utmaningar där på vägen, men någonstans inom mig så vet jag ändå att jag är på rätt spår. Och det är det som får att kännas väldigt bra. Och sen därefter liksom vilka förväntningar man har och så vidare. Det får man tackla och hantera på vägen så att säga.
Exakt.
Yes.
Vi har nått slutplatsen ännu en gång. Nu blev vi till och med 10 minuter längre på den vad det blev när vi spelade in i Hellas. Så ni fick more bang for your buck, ni som lyssnar. Jag vet bara inte om det här är inspirerande eller avskräckande avsnitt, men det är väl upp till den som lyssnar att bedöma. Hör jättegärna av er till någon av oss. Var hittar man dig?
Man hittar mig på @coachalbu på Instagram. Funkar bra.
Ja, mig hittar ni på @paulelvaj. Och om ni gillar det här avsnittet, dela det jättegärna på era sociala medier. Och kom ihåg också att om ni har en vän som kanske behöver lyssna på det här, så skicka över det och säg det här är någonting som du behöver i din vardag. Och med det får vi säga njut av sommaren så länge den varar, för den här verkar just nu pågå en evighet. Tack för att ni lyssnade. Hej då!